Klara! Färdiga! Gå!
Ja, vi kastar oss rätt ut i mitokondrieloppet 2022 som går av stapeln i Hagaparken. För fjärde året i rad så uppmärksammas den ärftliga ögonsjukdomen Elhon den här veckan. En som är med i loppet för första gången är Saska Bäcker. Han tappade sin syn för ungefär ett år sedan.
Så att jag gick från perfekt syn till inte så mycket på 3 veckor. Och jag hade på båda ögonen samtidigt. En del har ju, får ju först på ett öga och sen på det andra. Men...
Saska ledsagas av sin dotter Odette och sin mamma Maria. Och det betyder också en hel del för honom att vara med och för första gången möta andra som lever med Elhon, säger han.
Ja, nej, men det är väl roligt att träffa andra som också har en ny synnedsättning, speciellt med samma diagnos. Så att jag har ju träffat lite andra folk under dagen också och inte bara på loppet. Så att, nej, men det är väl första gången som jag fysiskt egentligen är med och träffar folk. Från läkare och lite läkemedelsföretag som har forskning gällande diagnosen och sådär som har varit med. Och sen själva den svenska organisationen för personer med LHN.
Vi återkommer till Saska igen lite senare. Men en annan som var med i loppet i måndags är doktor Martin Engvall som är forskare vid Karolinska institutet. I ett separat samtal berättar han lite mer om Elhon som räknas till kategorin ovanliga sjukdomar. Med ungefär 2 fall per 100 000 invånare så är det ändå en särskilt intressant sjukdom för forskarna att studera. Inte bara för de som riskerar att få den, utan också för att en hel rad andra sjukdomar orsakas av liknande problem i vad som kallas för cellernas kraftverk, mitokondrierna. Martin Engvall berättar varför.
Elhon är den första mitokondriesjukdomen som beskrevs molekylärt, vad man har för defekt. Det är också den första, den vanligaste mitokondriesjukdomen. Och sen är det en annan sak, och det är att de är ganska många som har Elhon. Jämfört med andra mitokondriesjukdomar så är de betydligt fler. Så att det finns ju en möjlighet att få ett material av personer att studera dem. Sen är det också så att de som har Elhon har ju hyfsat lika symptom, i och med att det bara är synen som är drabbad. Och sist men inte minst så kan man faktiskt titta in i ögat och göra mätningar och faktiskt följa effekter av behandling. Så att Elhon tycker jag är en perfekt modellsjukdom för att studera andra mitokondriesjukdomar. De flesta har ju symptom från flera olika organ, men vid den här sjukdomen som vi ska prata om idag då, Elhon eller Lebers hereditära optikusneuropati, så får man i regel bara symptom från synnerven. Just. Och att man blir på en synskada helt enkelt.
Om man ska tala lekmannaspråk så är det en ärftlig skada på synnerven.
Precis, ja. Så är det. Mm. Och sen var man ju väldigt konfunderad hur den där ärftligheten egentligen gick till. För man hade ju då, kunde ju se att det fanns familjer där det fanns Lebers hereditära optikus. Men nu säger vi Lon från och med nu. Så där det fanns den här, men man kunde inte begripa hur ärftligheten gick till. Och sen 88 så lyckas man pinpointa den första sjukdomen som berodde på en mutation i mitokondriens egens arvsmassa. Och det var Elhon. Så att det var den första mitokondriesjukdomen som beskrevs.
Just det, och det är från mitokondrie-DNA då? Helt
ja, fast. Precis. För det är, folk i allmänhet vet ju inte om att vi har 2 stycken arvsmassor i våra celler. Dels den här vanliga med de här 22 000 generna och 3 miljarder baspar. Men sen har vi även 16 500 ungefär baspar genetisk kod i våra mitokondrier, ja. Som är jätteviktigt för att vi ska vara friska och krya.
Slarvigt uttryckt lekmannaspråk, men mitokondrier är en slags energiceller, eller?
Ja, precis. De kallas ju ibland för cellens kraftverk.
Och vad är det som händer med synnerven då när man får just den här diagnosen?
Ja, och då är det lustigt att det är det som man ser när man liksom undersöker personer som har Elhon, så är det ju att de har en skadad synnerv. Men den primära skadan uppstår faktiskt i näthinnan. Näthinnans celler som kopplar om signalerna från tappar och stavar till synnerven. Av okänd anledning. Och det får till följd av att man tappar synen först och man ser inga avvikelser på synnerven till början. Men så småningom när de här cellerna då förtvinar i näthinnan, så kan man se att synnerven också förtvinar. För att när den inte får några signaler från de här, via de här ganglicellerna, då tillbakabildas den. Man kan säga att det vanliga sättet som händer är att det börjar nästan alltid på ena ögat. Att synen blir suddig och man får en fläck mitt i synfältet som, där man inte ser någonting, som man vill gärna titta bredvid med det ögat. Men till en början så ser man helt normalt på det andra ögat. Det som inte har drabbats. Och man har inte ont eller någonting. Så att en del personer söker redan när de märker att det blir suddig syn på första ögat. Medan andra söker först när de får dålig syn på båda ögonen. Och liksom det blir svårt att klara sig i tillvaron. Gången är ofta så här. Jag har ju träffat ganska många personer som har råkat ut för det här. Och de går nästan alltid först i optikern. Optiken märker att de har en synnedsättning som inte går att korrigera upp med olika glas och så här. Och då skriver de remiss till en ögonläkare. Och ögonläkaren tittar in och ser kanske lite svullna kärl, men inget speciellt egentligen när man undersöker ögat. Och misstänker då att det är ett skov av MS. Och då skickas man in till närmsta akutmottagning på misstanke om multipel skleros. Och då får man göra en magnetkameraundersökning av hjärnan. Och sen får man oftast en högdos kortison för att försöka liksom skynda på läkningen. Men har man LO:n så hjälper ju inte kortison. Då, om man då hade haft en synnervsinflammation så hade man ju fått bättre syn efter ett par veckor. Eller någon vecka kanske rent av. Men det får ju inte de här personerna. De får ju snarare sämre syn. Mm. Och så kommer det på andra ögat.
Hur fort går en sån här process då?
En del går det på ett par dagar. Att det går ner från liksom normal syn till väldigt synskadat på det första ögat.
Då. Och då finns det egentligen ingen alls misstanke eller indikation innan att man har...
Nej. Men det är väldigt olika. Och en del har ju lite mer långsamt förlopp. Så att det kan ta en 3-4 veckor från det att liksom första symptomen kommer till dess att man är liksom rejält påverkad. Mm. Och sen andra ögat, det är också väldigt skillnad. Ungefär 15% får synskadan på båda ögonen samtidigt. Men hos andra kan det vara ett år mellan första och andra ögat. Men vad man vet är att det andra ögat, det kommer så småningom. Mm. I snitt så tar det 2 månader. För om man ser till hela gruppen. Men det är väldigt skillnad mellan olika personer hur lång tid det tar.
Det säger Martin Engvall som är biträdande överläkare med över 20 års erfarenhet som neurolog. Och än så länge vet man inte så mycket om vad som kan hindra den här processen att mitokondrierna försvagas. För det behövs mer forskning, säger han. Men man har upptäckt att en stor dos av ett preparat av typen Q10 kan förbättra läkningen.
Det verkar inte påverka så mycket i den akuta fasen, utan det är mera senare i förloppet när man kommer in i läkningsfasen som man kan få se en förbättring. Så då har man sett att personer som tar det här syntetiska varianten på Q10, de blir som grupp betraktat bättre i synen jämfört med de som inte tar det. Och det verkar inte ens som att man behöver sätta in den behandlingen så här jättetidigt, inte någon akutbehandling, men om du sätter in dem inom ett par veckor till ett par månader så har den säkert bra effekt ändå.
Men det finns fler som kan bära på de här anlagen utan att få nervskador på synnerven. Uppskattningsvis uppåt 1000 personer i Sverige kan ha anlagen enligt Martin Engvall. Och där kommer patientregistret in. Det är frivilligt att delta, men han efterlyser att fler hör av sig. Också anhöriga till personer med LO:n, eftersom de kan ha samma mutationer i mitokondriens arvsmassa och därför skulle kunna bidra mycket i forskningen.
Vi har ju som mål att få alla som är synskadade att gå med i registret. Dels vet vi ju inte hur många finns det egentligen i Sverige. Det vet man i Finland och i Danmark. Där vet man exakt. Man har hållit koll på LO-familjerna då sedan 40-talet. I Sverige så är det ingen som har samlat personer. Och vi startade det här LO-registret 2018. Så att vi har ju en lång väg kvar att gå. Och det finns ju andra i familjen som kanske går och bär på samma anlag. Och som kanske skulle vara intresserade av att forskningen går framåt och hittar sätt att förhindra att personer som bär på anlaget någonsin får en synskada. Så det är ju vårt ultimata mål. Att det ska inte vara någon katastrof att vara anlagsbärare, utan man ska kunna ha något sätt att förebygga att man får synskada.
Vad skulle du säga annars? Nu har vi pratat lite om vad forskningen är. Vi har pratat om nyttan av register. Mm. Och vi har pratat lite om hur det kan ske med upptäckt och förlopp. Vad är annars viktigt att man kan förbereda sig på när man upptäcker det här? Eller?
Ja, det allra viktigaste för de som är anlagsbärare för LO:n, det är att inte röka.
Mm.
För röker man så dubblerar man risken att man blir synskadad. Så det är allra viktigaste. Sen ska man leva ett hälsosamt liv och inte dricka allt för mycket alkohol heller. För det är också ökar risken.
Den närmaste framtiden för att hindra LO:n ligger främst i grundforskning för att förstå hur energibristen uppstår i mitokondrierna, men också i nya behandlingsmetoder.
Det har vi inte kommit in på, men det finns ju ny behandling runt hörnet.
Ja,
och det är ju genterapi mot LO:n. Och den har, det är ju bara på forskningsstadiet än så länge, men man har faktiskt provat på patienter. Och det verkar som att den genterapi har, det är ju inte någon undermedicin det heller, men det verkar ha bättre effekt än nuvarande behandling i alla fall. Så att nu kommer det företag som ligger längst fram i utvecklingen av genterapi och snart lanserar den behandlingen i Storbritannien.
Mm.
Och vi får se när de kommer till Europa och Norden och Sverige.
Det sa Martin Engvall vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar, CMMS. Tillbaka till Saskia Becker och mitokondrieloppet i måndags. Han ledsagades där av sin dotter och sin mamma. Mamman har gått med i LO-registret och så har han två bröder som också är på väg att gå med. Men hans dotter kommer inte behöva gå med eftersom anlaget för mutationen ärvs från modern, säger han.
Ja, ju fler personer som kan vara med i registret desto större underlag finns det för forskning och att kunna få säkrare kunskap om vad som gör att sjukdomen utlöses och allt annat som kan hjälpa till hur det skulle kunna behandlas också i framtiden.
Och vill du veta mer om sjukdomen som alltså förkortas LHON och registret, då kan du gå in på lhonregistret.se och det stavas LHON-registret.se.